إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا اللهم ربنا زدنا علما اللهم اغفر لنا وارحمنا وتوب علينا ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فأهلا وسهلا Vi fortsätter att gå igenom den välsignade boken Riyad al-Salihin och det här är lektion 170 Alhamdulillah, vi kommer nu idag börja gå igenom det sista kapitlet i boken. Där säger författaren Kitab al-Manthurat wal-Mulah. Kapitlet om al-Manthurat som betyder olika diverse ämnen som inte riktigt går att kategorisera under en speciell kapitel. Yani blandade ämnen. Wal-Mulah, hadither som är tilltalande, förtjusande, är ni roliga att läsa, att höra. Så det här är sista kapitlet och det består av cirka 90 hadither ungefär, inshallah ta'ala. Och sen är vi färdiga med den här välsignade boken och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att underlätta för oss att gå igenom hela denna bok och att gynna oss med den kunskap som finns där i och göra den ett bevis för oss och inte mot oss på domedagen. Amin. Och författaren börjar detta kapitel med att nämna ett antal hadither som handlar om ett dajjal. Ett dajjal som i Bibeln kallas för antikrist. Den falske profeten som kommer att komma innan domedagen. Och jag tänkte bara innan vi går in på första hadithen som är väldigt lång. Så tänkte jag bara lite kort ha en introduktion här. Och det är att det finns tecken för domedagen. Tecken som tyder på att domedagen är nära. Och dessa tecken delas enligt de lärda in i två kategorier. De mindre tecken och de större tecken. Och de mindre tecken är de som har varit, de som är och vissa är fortfarande att vänta. Och sen har vi de större tecken för domedagen som fortfarande inte har kommit. Och det är de som profeten alaihi salam refererar till hadithen i Sahih Muslim. Då han säger att det finns 10 tecken som kommer att infalla. Han säger khasfun bil mashriq. En enormt stor jordbävning i öst. Och en i väst. Och en på den arabiska halvön. Och dessa tre tecken räknas som. Dessa tre jordbävningar räknas som 3 tecken och inte 1. Och sen ett dukhan. Röken som kommer att täcka hela yani atmosfären. Och sen ett dajjal. Den enögde lugnaren som vi kommer att tala om idag. Och sen dabatul ard. Djuret som kommer att komma ut från marken för att prata med folk. Wa ya'juj wa ma'juj. Som vi kommer att nämna idag. Wa tulu'u shams min maghribiha. Och att solen går upp från väst. Och en eld som kommer att samla folk. Den kommer att komma ut från själva, vad kan man säga, kärnan av Aden. Den södligaste delen av Yemen. Och den kommer att samla folk till El-Mahshar, yani platsen där folk kommer att återuppstå. Och det lades till i en riwaya på hadithen. Och den 10:e att Isa ibn Maryam kommer att komma tillbaka. Så här har vi då 10 enorma tecken som kommer att ske innan domedagen. Och skillnaden är att många av de tecken vi kan se idag sker på utspridda tider med mellanrum. Till skillnad från dessa stora tecken som sker tätt in till varandra och ibland till och med samtidigt. Och som det nämndes i en hadith att De kommer som ett pärlhalsband som går sönder, där den ena pärlan faller efter den andra. Och de är ju då strax innan domedagen. Allah al-Mustaan. Och dessa tecken är en veckaklocka. En veckaklocka på att domedagen är nära och att vi måste förbereda oss för mötet med våran skapare. Att vi inte ska vara i denna raffla, i denna negligens och denna glömska i hayat i dunya, i det världsliga livet. Nej, wallahi, vi ska göra det som Allah azza wa jalla skapade oss för att göra i detta liv. Så låt dessa tecken vara en veckaklocka. Och därför när en man sa till profeten alaihi wasallam, ja Rasulullah, när är domedagen? Så sa han inte när domedagen är, för det vet han inte. Och han sa inte heller några av deras tecken. Utan han vände frågeställaren till den viktigaste frågan. Och det är, vad har du förberett för domedagen? Mada adatta laha? Och det är den frågan vi alla måste ställa oss. Vad har vi förberett för domedagen? Vad har vi förberett för döden? Vad har vi förberett för den dagen där vi ska möta våran skapare? Och han ska fråga oss om bönen. Han ska fråga oss om våran dyrkan. Han ska fråga oss om våra skyldigheter vi hade. Har vi uppfyllt dem eller inte? Så låt oss förbereda ett svar för den dagen. Och ett svar som baseras på agerande. För på domedagen gynnar inte bortförklaringar. På domedagen gynnar inte svar som är baserade på lögner. Utan det är bara sanning som gynnar hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så låt oss förbereda oss för mötet av Allah azza wa jalla på domedagen. Och ad-dajjal, denna falske profet som vi sa kallas för al-Masih ad-Dajjal. Och vi har ju, som ni vet, i Koranen al-Masih ibn Maryam, Isa alayhi salam, kallas också för al-Masih. Han är Allahs sanne profet. Medans al-Masih ad-Dajjal är den falske profeten. Och ad-dajjal på arabiska betyder en bedragare, en bluffare, en person som ljuger otroligt mycket. Och det är exakt vad ad-dajjal är. Han är den största bluffaren i mänsklighetens historia. Och vi kommer att nämna varför. Och gällande ad-dajjal så finns det också mycket missuppfattningar. Det finns folk som tror att Dajjal är något form av monster eller någon cyklop, någon så här stor man med ett öga i pannan och liknande saker, att han inte är mänsklig. Och det här stämmer inte. Ett Dajjal är en människa från Bani Adam, men Allah kommer att göra honom till en prövning och han kommer att utföra vissa avvikande saker, vissa underliga saker som ni vanligtvis inte går att förklara med vetenskap eller liknande. Och dessa saker är inte mirakel, utan de är prövningar. Och inshallah, vi kommer att nämna dessa bi'idhnillahi ta'ala. När kommer ad-dajjal? Mycket snack om det. Det var ju till och med en serie på Netflix som hette Messias eller någonting sånt. När kommer ad-dajjal? Ad-dajjal har nämnts i haditherna att han kommer tiden då Mehdi kommer att leva. Då muslimerna gjort stora erövringar. Och Mehdi har sin bas nere i Sham, i Damaskus. Dajjal kommer också i en tid av hungersnöd och torka. Där det har regnat väldigt lite under en tid av 3 år. Och varje år blir värre än det året som var innan. Han kommer också en tid av ikhtilaf och furqa, splittring och oenighet. Och det här är någonting som vi kan se redan idag. Han kommer också i en tid su dhatil bain, där folk är ovänner. Wa khiffatun min ad-din, där folk tar lätt på religionen. Och det här är en skrämmande beskrivning av muslimernas tillstånd. Att de tar lätt på religionen. För det är tyvärr det man kan se av många muslimer idag. De är kulturella muslimer. De är muslimer till namnet. Men när det kommer till att agera så finns det inte mycket att hämta. Och det här är mycket, mycket allvarligt. När man talar med dem om religionen, om straffet, om paradiset, om helvetet, så är det som att du berättar sagor för dem. Eller som att de har en gratis fribiljett till paradiset. De har en garanti att de är räddade från helvetet och de kan fortsätta att synda och leva hur de vill. Och det här är, subhanallah, ett sätt som shaitan lurar folk på. Allah al-musta'an. De lever i ruset av det världsliga livet och kommer bara vakna upp den dagen de dör. Må Allah skydda oss. Ett tilltecken på att Dajjal kommer är att han inte längre nämns på fredagsbönen. När el-khutaba, de som håller fredagsbön, slutar att nämna honom och inte varnar för hans ankomst, så är det också ett tecken på att hans tid är nära, att han kommer att komma. Och det här är tyvärr också någonting man kan se idag. Om du frågar bröder och systrar, hur ofta har du hört en khutba om ett Dajjal, så kommer de att säga väldigt, väldigt sällan, om ens någon gång. Tyvärr, vissa imamer idag lägger väldigt stor vikt på att bara prata om politik. Prata om sin grupp eller sekt eller samla in pengar, politik, vad som händer i världen och så vidare. Och det här är, det är inte korrekt. Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt i Koranen beträffande fredagsbönen, fas'au ila dhikrillah, att man ska skynda sig till att höra påminnelsen om Allah. Det här är det som fredagsbönen ska handla om. Den ska lära folk Koranen och sunnan. Den ska lära folk deras aqida. Den ska lära folk deras ibada. Den ska lära folk deras akhlaq. Och självklart, om det går att relatera till något politiskt, något som händer i världen och muslimerna behöver veta, då kan man nämna det. Men ur ett islamiskt perspektiv. Och det ska inte vara liksom största fokus som att det är någon nyhetskanal, utan khutban är en plattform för att lära folk deras religion. Nah. Så låt oss då nämna första hadith, och det är hadith Nawas ibn Sam'an radiyallahu ta'ala anhu. Och efter att den är så lång så kommer jag inte göra som vanligt. I vanliga fall brukar jag läsa hadithen och sen förklara den. Nu kommer jag läsa hadithen och förklara den under hadithens gång. Bi'idhnillahi ta'ala. Så det berättas från Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en dag nämnde ad-Dajjal. Fakhaffada wa rafa'a. Han både sänkte och höjde. Yani han sänkte Dajjal med att han inte är så farlig. Han är obetydlig. Man ska inte vara så rädd för honom. Och han höjde också. Det vill säga, han betonade hur farlig Dajjal är. Så han är en stor prövning. Han är på allvar. Och det har nämnts i hadithen att han är den största prövningen mellan Adam alayhi salatu wassalam och domedagen. Den största prövningen för mänskligheten. Och att varje profet som Allah har skickat har varnat för ett Dajjal. Så det är ingenting att leka med. Det är på allvar. Men det ska inte vara för allvarligt. Det ska inte leda till någon form av depression och tvångstankar, skräck eller liknande. Nej, alhamdulillah, den som Allah gör stabil kommer att skyddas från denna prövning. Så profeten alaihissalam nämnde Dajjal så pass mycket att sahaba trodde att han till och med kunde vara gömd i palmträden i Medina. Och när profeten alaihissalam nämnde dem och sen kom tillbaka, så såg han att de var skrämda på sina ansikten. De hade blivit berörda av det han tidigare hade nämnt. Så han säger, vad är det med er? Och då så säger de, ja Rasulullah, du nämnde ett Dajjal för oss i morse. Och du nämnde hur allvarlig han är och samtidigt hur betydelselös han är. Så pass att vi trodde att han befann sig i palmträden i El-Medina. Och då så sa profeten alaihissalam, غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ, att det finns annat än Dajjal som jag fruktar för er. För kommer han och jag är bland er, så kommer jag att argumentera för eran skull. Och kommer han och jag inte är bland er, så kommer varje person av er att få argumentera för sig själv. Och Allah är den som kommer att gärna skydda eller försvara varje muslim. Så profeten alaihissalam nämner här att just för sahaba är det inte Dajjal han är räddast för. För att Dajjal skulle inte komma under deras tid. Och om han nu skulle komma så skulle profeten alaihissalam argumentera för dem, eller för gå i god och argumentera för deras skull. För att Dajjal, det är inte bara som vissa tror att det är ett krig och det är vapen. Utan det är också, han vill ju mentalt övertyga folk att tro på honom frivilligt. Och det gör man inte genom att bara hota folk. Utan han kommer försöka lura folk, få dem bort från islam till att tro på honom. Så det kommer vara en argumentation, det kommer vara en da'wa, det kommer vara en debatt, diskussion med Dajjal. Och då sa profeten alaihissalam att han kommer att knäcka ett Dajjal. Han kommer att knäcka honom och hans argument och sätta honom på plats. Och det här bevisar vikten av kunskap. Att med kunskap så bevisar man sanningen. Man tar bort falskhet och man bevisar vad som är sant. Så han nämnde också här att det är inte Dajjal som jag fruktar mest för er. Och här också en fa'ida. I en annan hadith så sa profeten alaihissalam, då sahaba talade om ett Dajjal, så sa han, ska jag inte berätta för er vad jag fruktar mer för er än al-Masih al-Dajjal? Och de sa, jo, berätta Rasulullah. Och då så sa han, den dolda formen av kirk. Att en person ställer sig upp för att be, och när han ser att någon kollar på honom så förskönar han bönen. Yani ria, ögonkänneri. Att man vill visa upp sig i dyrkan, man vill visa upp sig i välgörenhet, man vill visa upp sig i islamiska aspekter för att få folks beröm eller få någonting världsligt. Och det här är en mindre form av kyrk. Och profeten alaihissalam nämnde att han fruktade den här synden för muslimerna mer än Dajjal. Samtidigt som han säger att Dajjal är den största prövningen. Och då säger här ulema att det finns ingen motsägelse i dessa två hadither. Utan Dajjal är den största prövningen för de som kommer att möta honom. Det är de som lever under hans tid. Och de som utsätts för honom kommer att få genomgå den absolut svåraste prövningen i mänsklighetens historia. Men den tiden är väldigt kort. Till skillnad från ögonkänneri. Det är någonting som alltid finns. Alltid är närvarande. Som är en prövning för alla muslimer i alla tider. Och därför så nämnde profeten alaihissalam att det är den prövningen som han fruktar mest av allt. Och det är också en tankeställare till oss, kära syskon. Att vi alltid måste rena våra avsikter. Vi alltid måste tänka på varför vi gör saker och ting. Vi inte vill ha folks beröm. Vi vill inte ha position. Vi vill inte ha pengar. Vi vill inte ha någonting världsligt av att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Utan vi vill ha Allahs välbehag, hans belöning och hans paradis och hans förlåtelse. Det är de sakerna vi söker med att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och det finns ingenting att hämta från folk. Det är den inställningen man ska ha när det kommer till att göra dyrkan. Att man dyrkar Allah med en ren ikhlas, uppriktighet. Må Allah göra oss från al-mukhlisin. Amin. Så han nämnde då här i denna hadith då att om Dajjal då senare kommer, så kommer varje person att få skydda sig själv och att Allah också är beskyddaren för varje muslim. Och sen så säger profeten alaihissalam att Dajjal är en shab. Han är en ung man. Qatat. Med krulligt hår. Så här nämns han som en shab. Yani i ålder under 40 år. Enligt vissa ulema, man är shab tills man är 40 år. Och det kan ju vara, Dajjal är ju väldigt udda som människa. Enligt vissa hadithier i Sahih Muslim så finns ett Dajjal. Han är fastkedjad på en ö. redan från profetens tid till idag, så har han varit fastkedjad på den här ön och kommer då att släppas. Men Allah subhanahu wa ta'ala kan bevara en person i hans ålder hur länge han vill. Som vi vet i koranverserna om pojkarna som sov i grottan i mer än 300 år och inte förändrades det minsta. Så att det här är inte någonting omöjligt för Allah subhanahu wa ta'ala. Det nämns också här att han har väldigt lockigt hår, eller krulligt hår. Så han har väldigt, väldigt krulligt hår. Och vissa hadither nämner att de är som grenarna på ett träd. Och det för mig, i den bilden jag får upp, om man lägger ihop jättekrulligt hår och grenar på ett träd, det blir som dreadlocks som Rastas har. Skulle kunna vara en möjlighet. Men i alla fall, han har mycket hår, stort hår och väldigt krulligt hår. Aynuhu tafi'a. Hans öga, yani, står ut. Eller är impressat. Som att han liknar bi Abdul Uzza ibn Qatan. Det har nämnts flera hadither om hur Dajjals ögon ser ut. Och det här är viktigt, kära syskon i islam. Profeten a.s. nämnde att varje profet varnat för Dajjal. Generellt. För Dajjal kom inte under deras tid. Men han är den sista profeten, vi är den sista umman och Dajjal kommer att komma under våran tid. Yani under den här ummans tid. Så han sa, jag kommer att beskriva honom som ingen annan profet beskrivit honom. Och det här är för att vi muslimer inte ska vara naiva. Vi ska inte låta oss luras. Vi ska vara på våran vakt. Och när vi ser honom ska vi direkt veta att han är den lugnaren som profeten Muhammad a.s. varnade för. Det ska inte råda någon iltibas, något tvivel, någon check på att han är den han är. Han är den falske messias, den falske enugde lugnaren. Så att man är på elbejina. När man är på något klart och tydligt med en total insikt vet man att den här mannen är den falska profeten som Muhammad a.s. varnade för. Och när man lägger ihop dessa beskrivningar så det råder inget tvivel om att det här är en falsk profet, det här är en falsk människa. Och han liknar inte heller någon annan människa som man kan referera till. Han ser väldigt unik ut, okej? Som vi inshallah kommer att nämna här. Så tänker nu, han är enligt vissa hadither väldigt stor. Han är väldigt kraftig. Han har väldigt stort, jättekrulligt hår. Och sen står det också här att han är blind på ena ögat. Taib, han är awar, vilket betyder han är enögd. Men enögd, som jag sa, ska inte tolkas med att han har ett öga i pannan som vissa tror. Han är en människa, han har två ögon, som alla människor. Men han är blind på ena ögat. Och ena ögat har förlorat sitt ljus. Alltså det vill säga att det är som dött. Har ni sett så ett öga som är matt? Som är så här dött, livlöst? Eller så ser ena ögat ut. Och även andra ögat är defekt. Det ögat han ser med har som en tjock köttklump på ena sidan. Taib. Och vissa hadith nämner att det sticker ut som en vindruva som typ flyter på vatten eller någonting sånt. Så att väldigt, vad kan man säga, tydliga tecken på hur hans ögon ser ut. Och utöver det så sa profeten a.s. att det står kafir i pannan på honom. Som varje muslim kan läsa. Och han bokstaverade kafira. En kafir. Varje muslim kommer kunna se att det står kafir i pannan på den här mannen. Vare sig personen kan läsa eller är analfabet. Och han är ganska rödaktig, brunaktig. Bred, axlad. Han är hjulbent också. Så alla de här tecknena är väldigt tydliga. Alltså vi har ju aldrig sett en person som ser ut på det här sättet, som är så här ful. Och har dessa tecken. Men den här mannen kommer då att komma. Och det är också bland de största tecken på att han inte är en gud. Han inte är en profet. Absolut inte den gud han påstår sig vara är. För att Allah azza wa jalla är perfekt. Allah är ingen människa. Allah har inga defekter eller brister. Så hur i hela världen ska Allah skapa oss människor vackra med två ögon och sen komma själv och vara missbildad och blind i ena ögat? Det här är så ologiskt det kan bli. Så varje person som har den minsta insikt av förstånd kommer att veta att det här är en falsk profet och kommer inte låta sig luras av honom. Men då kanske ni tänker, men det är uppenbart, det är klart, det är tydligt. Vem ska följa honom? Folk kommer att följa honom och jag kommer att nämna varför. Så han är en stor prövning. Men det här är en av de viktigaste av saker att känna till, hur han ser ut. Och profeten Alisatoslam nämnde att han liknade en person som hade levt innan, en vars utseende var känt bland folk. Och sen så sa profeten Alisatoslam, den av er som då skulle råka möta honom, ska läsa de första verserna från surat al-Kahf. Och vissa hadithen nämner de 10 första verserna från surat Kahf. Och det är sura 18, grottan. Den sura som vi läser på fredagar. Och här är det viktigt att man kan dessa 10 verser utan till på arabiska. Inte att man går omkring med någon översättning eller någonting. Nej, du ska kunna läsa dem utan till på arabiska. Så jätteviktigt till alla er som går på koranskola, alla som är motiverade och ambitiösa att lära sig koranen. Ja visst, det är bra att lära sig juz'amma, det är bra att lära sig ayatul kursi, amana rasul, men det är också bra att prioritera dessa 10 verser. För Allahu alam, dajjal kanske kommer under våran livstid. Och då gäller det att vara beredd. I tider av fitna så har man inte tid att gå på föreläsningar. Kolla bara nu hur det är. Ett litet virus har drabbat världen. Vi kan inte ha föreläsningar, vi kan inte ha koranlektioner, yani, vi kan inte samla folk. Du kan inte gå på koranlektioner, du kan inte lära dig. Vad ska vi då säga om det blir virus, det blir hungersnöd, det blir krig och yani, folk blir panik, folk förlorar förstånd och liknande. Det kommer inte ha tid att lära dig. Så skjut inte upp på det här. Vissa gör det här, de är väldigt tidsoptimistiska. Säg, men det är lugnt, jag tar det här sen. Inshallah, det finns mycket tid nästa år. Eller? Allahu alam. Hur mycket tid du har på dig. Så viktiga saker, skjut inte upp det. Lär dig dem så tidigt som möjligt. Så att man då läser de 10 första ayah från surat al-Kahf. Och vissa hadither nämner de 10 sista. Men det mer korrekta är de 10 första. Wallahu alam. Och också här en tillfäida. Det är också roligt hur folk blandar ihop saker och ting. Vissa tror att om man läser surat al-Kahf på fredagar så skyddas man från Dajjal. Och det är att de har blandat ihop 2 hadither. Det finns en hadith som säger att om du läser surat al-Kahf på fredagar så får du ett ljus till nästa fredag och 3 dagar utöver det. Det här är en belöning du får varje vecka för att läsa surat al-Kahf. Och det har ingenting med Dajjal att göra. Utan det som har med Dajjal att göra är att du ska kunna tahfad, de 10 första ayah. Och du läser dem för honom. Då kommer han inte kunna skada dig. Om du konfronteras av ett Dajjal. Hänger ni med? Så att det är 2 olika yani, frågor när det kommer till surat al-Kahf. Okej? Och sen så nämnde profeten alaihissalam att ett Dajjal kommer att komma ut mellan Asham och el-Irak. Mellan Levanten och el-Irak. فَعَاثَ يَمِينًا وَعَاثَ شِمَالًا. Och han kommer att orsaka kaos till höger och vänster. يَا عِبَادَ اللَّهِ فَثْبُتُوا. Och tjänare till Allah, var stabila. Och han repeterade detta 3 gånger i vissa hadither. Yani, vad ska vi göra när Dajjal kommer, när han börjar sin turné på jorden för att vilseleda folk? Då gäller det att vara stark, att vara stabil, att vara stadfast, att inte vackla. Att inte gå till höger och vänster, inte bli svag i sin tro, utan att vara stabil. Och det här är en av de viktigaste av saker muslimen alltid ska ha med sig. Att man ska vara stabil på sin religion. Man ska aldrig vackla. Man ska inte släppa taget om sin din. Sluta praktisera islam. Då har du förlorat. Då har du gett upp hoppet. Och inte bara att du har förlorat ditt jobb, ditt arbete, dina pengar, din skönhet. Nej, du har förlorat det käraste och viktigaste som finns. Och det är den största förlusten som finns, som inte går att ersätta med någonting annat. Så muslimen ska alltid vara stabil, hålla fast vid religionen vad som än händer. Även om du har hela världen emot dig, även om du svälter, även om dina barn skulle dö av denna svält. Du får inte tro på ett Dajjal, du får inte följa honom. Du måste härda och ta dig igenom denna prövning och inte släppa taget, utan att vara stark. Ya ibadallah. Fathbutu, var starka. Och då så sa Sahaba radiyallahu anhum, hur länge kommer han att vara kvar på jorden? Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam 40 dagar. Den första dagen kommer att vara som ett år. Den andra som en månad. Den tredje som en vecka. Och resten av dagar som era dagar. Och då säger Sahaba, ja Rasulullah, hur ska vi då be den dagen som är ett år? Räcker det med en dags böner? Och då så sa han, nej, det, ni måste räkna ut. Ni måste räkna ut hur ni ska be. Så här nämner profeten alaihissalam hur länge ett dajjal kommer att vara på jorden. Genom hans turné, som vi säger. Han kommer att gå runt hela jorden. För att försöka få med sig så mycket folk som möjligt. Men han kommer vara väldigt kort tid på jorden. Han kommer endast att vara här i 40 dagar. Men någonting unikt kommer att hända. Och det är att den första dagen kommer att vara lika lång som ett år. Och här vet jag inte om det menas med att det är dag under ett år. Och då är det ju natt. Ett halvår eller ett år, kanske på andra sidan jorden. Eller att det är dag ett halvår och natt ett halvår. Allahu alam, vad som menas med just denna mening. Så här nämns då att Dajjal kommer vara på jorden 40 dagar. Och första dagen är lika lång som ett år. Och nästa dag som en månad. Och nästa dag som en vecka. Och resten, yani 37 dagar som vanliga dagar. Och subhanallah, här berättar profeten alaihissalam om den största prövningen någonsin i mänsklighetens historia. En prövning som kommer att få folk att tappa sin tro, kommer få folk att hamna i helvetet. Men vad är det första sahaba här frågar? De frågar inte, oj, ska en dag vara som ett år? Hur ska den dagen vara? Hur kommer vad hända? Nej, de frågar, hur ska vi be? Och det visar på hur allvarligt sahaba radiyallahu anhum tog på bönen. De aldrig kompromissande med bönen. Det fanns inte med att man skulle lämna en bön eller skjuta upp en bön. Bönen var det viktigaste för dem. Så de ställer sig då här frågan, hur ska vi be den dagen som är ett helt år? Ska vi be fem sala? Eller hur ska vi be? Och då så sa profeten alaihissalam, nej, ni ska uppskatta. Och den här hadithen är jätteviktig. Det är en hadith som också bevisar hur pass otroligt omfattande denna sharia är. Den har inte utelämnat någonting som människan är i behov av. Ni vet ju, bönen finns beskriven väldigt detaljerat i böneböcker, i fiqhböcker. Tiden för bönen finns väl beskriven. Och handlar ju mycket om solens rörelse på himlen, hur den går upp, när den går ner och så vidare. Men på profetens tid alaihissalam fanns inga muslimer på nord- och sydpolen där solen kanske inte går upp eller inte går ner. Det går inte upp på vintern och den går inte ner på sommaren. Det är 24 timmar dag eller 24 timmar natt. Hur ska man då be? Och subhanallah, då kan vi implementera denna hadith. De som bor längst upp, mashallah, vi bor i den nordligaste delen av Europa, norra delen av Sverige. Det händer kanske där högst upp över Sverige att solen inte går ner eller solen inte går upp. Och då blir det problematiskt när det kommer till fastan, när det kommer till bönen. Redan bara nu här i Stockholm i slutet på april så går Isha inte in. Alltså Maghrib går in, men ni vet att det är typ ljust hela natten. Det är ljust, alltså ljuset försvinner inte i horisonten. Betyder det att vi inte ska be Isha? Jo, vi måste be Isha. Men hur ska vi göra? Vi ska uppskatta. Så hur gör vi då när man ska uppskatta? Man går efter närmaste stad där det finns soluppgång, solnedgång eller deras bönetider. Eller här, till exempel då ett helt år, kanske solen inte går upp, solen inte går ner. Då får man bara följa en tabell, en bönetabell till exempel. Att klockan 3 ber man fajr, fast solen är uppe. Klockan 9 på kvällen ber man maghrib, fast solen är uppe. Och så vidare. Eller man följer en tabell. Eller följer Meckas tabell eller liknande. Men man måste be sina fem sala varje dygn. Ja. Och då frågade Sahaba och sa, ja Rasulullah, hur snabbt kommer han att förflytta sig på jorden? Och då så sa profeten alaihissalam, som molnet som flyttas av vinden. Han är väldigt, väldigt snabbt. Och han kommer att komma till ett folk för att kalla dem till att tro på honom. För att Dajjal, denna lugnare, denna falska profet, kommer ju komma och börja sitt kall med att säga att han är en profet. Och då så sa profeten Muhammad alaihissalam, det finns ingen profet efter mig. Jag är den sista profeten. Och han nämnde att det kommer att komma 30 stora, yani falska profeter, mellan honom och domedagen. Och Dajjal är den sista. Så han kommer att börja med att säga att han är profet. Och sen kommer han att fortsätta sin lugn med att säga att han är Gud. Så han kommer att försöka få med sig folk i tron på honom. Och då så sa profeten alaihissalam här att han kommer att komma till ett folk och kalla dem. Och de kommer att tro på honom. Besvara honom. Och före dessa människor kommer Dajjal säga åt himlen att den ska regna och det kommer att regna. Jorden att växa och det kommer att växa. Och ut därifrån kommer det då komma, yani, mycket grönska och växlighet. Och deras djur kommer att ge mycket mjölk och liknande. Yani, det här är en otrolig prövning. Som vi sa, innan ett Dajjal kommer, 3 år innan kommer Allah hålla tillbaka en tredjedel av regnet. 2 år innan, 2/3. Sista året innan han kommer, kommer det inte regna någonting alls. Och det är hungersnöd. Och ni vet ju nu hur många människor som finns på jorden. Bara nu de ser virus och så folk får panik och springer och handlar i affären. Yani, om det är krig, det är undantagstillstånd, det har rådit hungersnöd i flera år, kan bli katastrof. Med alla så kallade naturkatastrofer också. Torka, det regnar inte, skogsbränder. Mycket saker kan hända. Subhanallah. Så folk svälter. Och tänker han kommer till en by eller ett folk. Och när de tror på honom så säger han regna. Direkt så regnar det. Väx och det kommer att växa. Och direkt så växer det. Rikligt med frukter och liknande. Och det är en prövning. Allah kommer låta honom göra de här sakerna som en prövning. Och det här är ett bevis också på att bara för att en människa gör någonting som ser ut som ett mirakel så betyder det inte att personen är gudomlig, att personen är på rätt väg. Utan man måste kolla om personens gärningar överstämmer med Koranen och Sunna. Hänger ni med? En person kan samarbeta med jinner, göra illusioner och liknande saker. Och vara en falsk profet, vara en lugnare, vara en magiker eller liknande. Så man ska inte vara naiv och man ska inte låta sig luras. Så Dajjal kommer då komma till dessa människor och de kommer att få välstånd när de trodde på honom. Och han kommer till ett annat folk som han kallar och de kommer att neka honom. Och då han vänder sig bort från dem så kommer de att förlora typ allt. De kommer drabbas av hungersnöd. De kommer inte ha någonting världsligt. Och han kommer också att gå förbi en ruin, en ödelagd plats, en ruin. Och säga åt dess skatter att komma ut. Och de kommer att flyga upp i himlen som en svärm av bin och följa honom. Och det är också en enorm prövning. Att han säger till marken, skatter kom ut och de flyger upp i luften. Som han alla. Och det här är också, så vissa lärare nämner att de som är fästa vid dunja, vid pengar, vid guld och silver och världsliga saker. Det här är deras profet. Yani profeten av dunja. Profeten av det världsliga, den falska profeten, den falska messias som folket av dunja kommer att följa. Och sen kommer, så sa profeten alaihissalam, att han kommer från hans prövning också, att han kommer att hämta en person. En ung person. Och denna person kommer att delas i mitten med ett svärd. Och sen så kommer han kommer delas i mitten med ett svärd, alltså från huvud ner, och självklart dör en person av detta. Och sen kommer Dajjal att kasta bort dessa bitar och sen kalla på honom, och personen kommer att, ja, ni får återigen börja leva typ, och personen kommer att skratta. Och det här är en del av en längre hadith som berättas om den sista, eller den mannen som är den sista personen Dajjal kommer att döda. Och det är en troende person som rider ut från El-Medina och konfronterar Dajjal. Och då Dajjal sen säger till honom, har du trott på mig nu att jag har typ gett dig liv? Så kommer den här ungdomen bara att säga, jag är bara nu ännu mer övertygad om att du är den Dajjal som profeten Muhammad alaihissalam varnade för. Och då kommer Dajjal döda honom, och det är den sista mannen han dödar. Och kasta honom i något som ser ut som en eld, men det kommer att vara paradiset. Och profeten Muhammad alaihissalam nämnde att det här är den högsta martyren hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så han gör stora prövningar. Och så sa profeten alaihissalam, och då han gjort detta så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att skicka al-Masih ibn Maryam, yani Isa alaihissalam, kommer att komma ner till al-Manaratul Bayda i den östra delen av Damaskus. Isa alaihissalam togs upp. Han blev inte korsfäst som kristna säger, utan det var en person som liknade honom som blev korsfäst i hans ställe. Och Allah azza wa jalla tog upp Isa till himlen för att låta honom komma tillbaka innan domedagen och vara en ledare för muslimerna. Han kommer inte att komma som en ny profet, utan han kommer att komma som en följare av profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Och därför nämndes det i hadithen att han kommer att leda folket med Koranen och Sunna. Han kommer att bryta korsen och han kommer bara acceptera al-Islam och han kommer att döda svinen. Så Isa alaihissalatu wassalam kommer att stiga ner. Yani med hjälp av två änglar kommer han att komma ner till Damaskus, Dimishq al-Sham, till det vita minaretet. Och vissa nämner ju att den här moskén finns idag. Och det var en moské som inte fanns på profetens tid, alaihissalatu wassalam, då Damaskus inte ens var erövrat på den tiden. Det var under de kristnas styre. Men subhanallah, denna moskén byggdes och Isa kommer då komma ner till den här platsen. Och det är den platsen där Mehdi och hans armé kommer att vara, Ta'ifatul Mansura, den segerrika gruppen från muslimerna som alltid kommer att finnas kvar i alla tider, kommer att vara där. Och Isa alaihissalam kommer att komma ner och ansluta sig till dem och ta över det ledarskapet där. Så Isa alaihissalam kommer att komma ner med sina händer, då med stöd av två änglar, med sina händer på deras vingar. Och hans huvud kommer att droppa. Ja, när hans hår är lockigt. Och hans hår kommer droppa som att han kommit ut från ett bad. Och dropparna kommer som ser ut som pärlor som ramlar ner. Och så sa profeten alaihissalam att varje icke-troende som känner doften av hans ankomst kommer att dö. Och hans doft når lika långt som hans syn kan nå. Eller då han stiger ner från himlen. Och när han kommer ner kommer han att jaga Dajjal och döda honom vid Bab Ludd. Och det är en plats som ligger utanför Jerusalem. Så han kommer jaga honom då från Syrien till Palestina, till Jerusalem. Och där kommer han att döda honom. Och vissa hadith nämner att han kommer döda honom med sitt spjut. Och sen så sa profeten alaihissalam att Isa alaihissalam kommer att då komma till de troende, ett folk som Allah subhanahu wa ta'ala skyddade. Och Isa kommer att stryka över deras ansikten och berätta om deras höga nivåer i paradiset. Och det här är också en egenskap som Isa hade. De här människorna är skräckslagna, de har varit med om så otroligt mycket. Så Isa alaihissalam med Allahs hjälp ger dem då den här tryggheten. Jemsa, yani ordet messiah kommer från att stryka. Och ni vet från Koranen att Isa strök över de blindas ögon och de fick synen tillbaka. Strök över de spetälska, de som hade hudsjukdomar, och de fick hälsan tillbaka. Så han kommer stryka över dessa människors ansikten och berätta för dem om deras höga platser i paradiset. Och då när han gör detta så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att uppenbara till Isa att jag har skickat en armé som ingen kan strida emot. Så sök hjälp, eller sök skydd med mina tjänare uppe i berget Tor. Och då kommer Allah skicka Ya'juj wa Ma'juj, som kommer att komma ner, den kommer sprida sig, liksom bara välla fram från varje hög plats. Så pass att när de går förbi ett hav som heter Tabaria så kommer de dricka därifrån. Och när den sista av dem kommer så kommer havet vara uppdrucket. De kommer ha tagit allting, subhanallah. Och då kommer då Isa att ta upp sahaba, yani muslimerna, hans, de troende som är med honom, upp på berget i liksom söka flykt där uppe. Det är också en viktig fa'ida, en viktig bestämmelse som man kan, lärdom man kan ta från denna hadith, och denna hadith är autentisk, den finns i Sahih Muslim. Det är att vissa jihadis, vissa takfiris, de säger att man måste alltid göra jihad, alltid. Jihad slutar aldrig, en emot fiender med vapen. Och det här är felaktigt uttalande. Det fanns tider då profeten Muhammed al-Islam inte stred. Han hade fredsavtal och det fanns tider då han väntade, han samlade kraft och liknande saker. Och även här, Isa al-Islam kommer inte strida. Allah säger du kan inte strida mot dem. Så sök flykt uppe i berget, tillflykt uppe i berget. Och det är ett bevis på att man måste ha möjlighet, kapacitet för att kunna strida. Är man liksom dumd att förlora, det är omöjligt att vinna, man inte har vapen och liknande, så det är tillåtet att ingå fredsavtal eller kapitulera eller liknande för att då spara muslimernas liv. Tayyib. Så Allah kommer då skicka Ya'juj wa Ma'juj, och de är också människor enligt de lärda. Två stammar som kommer att göra fasad. Och de nämns ju också i surat al-Kahf. Ett folk som Dhulqarnayn stängde in mellan bergspasset, låste in dem i ett bergspass. Och där har de varit från den dagen tills idag i väntan på att komma ut. De försöker gräva sig ut från berget men kommer inte ut tills den här dagen. Den dagen då de gräver sig ut från den här öppningen som de kommer då göra i muren som Dhulqarnayn gjorde. Och då kommer de att förstöra allting på jorden. Äta allt, dricka allt. De är så blodtörstiga, de skjuter till och med pilar i himlen. De säger vi har dödat allt på jorden. Låt oss döda allt i himlen. Och så vidare. Och profeten alaihissalam sa sen att då Isa är uppe på berget tillsammans med muslimerna så kommer en oxes huvud att vara mer värt än 100 dinar. En dinar är värt jättemycket. Det är värt 4,25 gram guld. Alltså typ nästan 2000 kronor. 2000 kronor gånger 100 eller 200 000 kronor. Vem skulle köpa ett oxhuvud för 200 000 kronor? Det finns ingenting att äta, det finns ingen mat. Och det symboliserar också att på den tiden har pengar inget värde. Ingen bryr sig om pengar på den tiden eller guld eller silver eller någonting sånt. Utan det är mat och överlevnad som det handlar om. Och då så kommer Isa a.s. att muslimerna kommer se åt Isa att göra dua. Och han kommer göra dua emot Ya'juj wa Ma'juj. Och det är också ett bevis på att i svåra tider ska man vända sig till Allah. Man ska alltid vända sig till Allah. I goda tider, svåra tider. Men speciellt i svåra tider. Ska man vända sig till Allah azza wa jalla och söka hjälp. Allah azza wa jalla är den enda som kan hjälpa oss i alla situationer. Och om Allah inte hjälper oss så finns det ingen som kan hjälpa oss. Så att man alltid vänder sig till Allah och gör dua. Så han vänder sig här till Allah och gör dua. Och då kommer Allah subhanahu wa ta'ala att skicka en sjukdom på Ya'juj wa Ma'juj. Som små larver eller liknande på deras nackar. Som gör att de kommer att dö. Dö direkt. Och hela jorden kommer att fyllas av deras lik. Och när Isa och muslimerna går ner så känner de den här likstanken överallt. Och då så kommer då precis Allah subhanahu wa ta'ala skicka ett fåglar som kommer att ta dessa lik och kasta dem någon annanstans. Och sen kommer Allah subhanahu wa ta'ala att rena jorden, att skicka ett regn, ett rikligt regn som kommer att få typ allt att förstöras på jorden nästan. Hus och allting kommer att, yani lerhus, tält och liknande kommer allt bara försvinna. Och Allah kommer då att rena jorden, tvätta jorden och ta fram dess baraka, dess välsignelse. Jorden kommer bli som en, man kan säga, skinande, ett skinande objekt kan man säga. Och jordens baraka kommer att komma ut. Och det kommer att sägas till jorden: låt dina frukter växa. Allah kommer säga: låt dina frukter växa. Och låt din baraka komma tillbaka. Och då så sa profeten alaihissalam: den dagen kan en hel grupp med människor äta ett granatäpple. Ett granatäpple kan räcka till en hel isaba, en jättestor grupp med människor. Och de kan ta skydd under dess skal. Yani skalet på ett granatäpple, själva granatäpplet kommer vara så stort. Jag vet inte om det är en meter eller någonting sånt, men man då kan ta använda skalet som typ paraply eller någonting sånt. Och sen så sa profeten alaihissalam också att när man sen mjölkar kor och getter och liknande, så kommer det här en mjölkning att räcka till typ en hel by eller en helt jättestor grupp med människor. Det blir så mycket välsignelse på jorden, så mycket skir. Och det är också ett bevis på att baraka är viktigt, att man ska ha välsignelse i sitt uppehälle, i det man dricker och det man äter. Och att innan domedagen mycket saker förlorar baraka. Du äter men du blir inte mätt. Du äter, du blir hungrig igen. Din lön räcker aldrig till. Det bara försvinner som att det rinner mellan fingrarna. Det är ingen baraka i de sakerna. Subhanallah. Så att jorden kommer att återfå sin baraka. Och att jorden förlorat sin baraka är på grund av våra synder. På grund av människornas dåliga konsekvenser. Men här, den här tiden, då är det bara troende kvar på jorden. Alltså för det mesta. Isa och hans följeslagare. Och då kommer Allah då, subhanahu wa ta'ala, att låta jordens baraka komma tillbaka så som den var då han skapade den. Och sen så sa profeten alaihissalam: medan de är i detta tillstånd så kommer Allah att skicka en vind, tayyiba, en vacker, en fin vind som kommer att ta, eller kommer att blåsa under armarna på dem och kommer att ta varje troende persons själ. Och endast de värsta av människor kommer att finnas kvar. Och de kommer att para sig så som åsnor parar sig på gatan. Och det är på dem som domedagen kommer att infalla. Och denna hadith finns då i Muslim. Och denna hadith är förkortad. Alltså det finns förklaring och beskrivning på alla de här händelserna som kommer att ske djupare. Och man får ju lägga ihop alla haditherna för att få en helhetsbild. Men det här är kortfattat. Så Isa alaihissalam enligt vissa kommer leva på jorden i 7 år. Och enligt andra kommer han leva längre på jorden. Och det kommer vara bland de bästa åren som människan levt på jorden. Det kommer vara så mycket baraka och så mycket gott. Och sen skickar Allah den här vinden. Som då kommer att ta varje troendes själ. Och endast de värsta av människor kommer att finnas kvar. Som inte har någon som helst iman eller haya, skam i kroppen. Som kommer att para sig som åsnor på gatan. Och det nämndes också i följande hadither att det är de som shaitan kommer att säga till: ska ni inte lyda mig? Och de kommer att säga: vad vill du? Och då så kommer människorna att börja dyrka djävulen. Och sen så kommer då ängeln att blåsa i hornet, Israfil. Och det är på de människorna som domedagen kommer att infalla. Namn. Och jag tror vi nöjer oss med denna hadith, för den var väldigt lång och alhamdulillah full av lärdomar. Men kortfattat här, låt oss bara avrunda med en viktig sak. Hur kan vi skydda oss från ett dajjal? Vi nämnde vissa saker här i darsen. Det finns vissa saker som inte har nämnts, men låt oss bara gå igenom dem kortfattat. Profeten alaihissalam har nämnt att vi ska hålla oss borta från ett dajjal. Han sa en autentisk hadith som finns berättad av Imam Ahmed: den av er som hör om ett dajjal ska dra sig undan eller hålla sig borta från honom. För sannoliken så finns det en person som tror att han är stabil i sin tro. Och när han går till dajjal och ser vad dajjal gör, så kommer han att följa honom. Så det här bevisar på att man ska hålla sig borta från dajjal. Han kommer gå runt hela jorden. Om du är i Sverige, han kommer till Sverige, han kommer till ditt område. Säg inte jag ska bara kolla på honom. Det är en man som flyger i luften, en man som gör si och så, en man som har floder av vatten, han har eld med sig, han har mat med sig. Gå inte dit. Säg inte jag vill bara se honom. Nej, lås in dig. Lås in din familj. Gå inte för att kolla på honom. Yani, vad som än händer. Och tänk inte jag är stark, jag är stabil. Nej, människan kan luras. Så nummer ett, håll er så långt borta som, från honom som möjligt. Och även om dessa sociala medier och sånt finns kvar, samma sak där. Blocka, följ inte, kolla inte, bara exa personen. Ha noll med honom att göra. A'udhu billah minhum. Det är första saken, håll er borta från honom. Andra saken är att söka skydd från honom. Profeten alaihissalam har lärt oss att i bönen, när vi avslutar, ska vi söka skydd från fyra saker. Och den sista av dem är att vi söker skydd från fitna till Messihid Dajjal. Vi söker skydd från prövningarna av Dajjal. Den tredje saken är att vi läser de 10 första ayah från surat al-Kahf om vi skulle konfronteras med honom. Den fjärde saken är kunskap om honom, hur han ser ut. Och viktigast av allt, kunskap om Allah, Allahs namn och egenskaper. Ett tawhid eller aqida, att lära sig om Allahs namn och egenskaper, Allahs attribut. Vem är Allah? Allah är perfekt. Allah har inga brister, Allah är ingen människa. Så att vet man det här, man har sin starka tro på Allah, så kommer man absolut inte följa Dajjal. Men är man jahil, man är dum, okunnig, inte vet vad ens religion säger, så kan man lätt låta sig bedras av den här människan. Den femte saken är thabat, att man är stabil och stark i sin din. Och den sjätte saken, att man bor i Mekka eller Medina. För att Dajjal kan inte gå in i Mekka och Medina. Det finns änglar som vaktar vid dess ingångar, som vi inshallah ta'ala kommer att tala om i nästa lektion. Bi'idhnillahi ta'ala. Vi avrundar där, och om någon har någon fråga så kan vi inshallah ta den. Det är bara skicka här på Mixler. Jazakumullahu khairan. En person säger här, hur lång tid är det mellan alla dessa händelser? Det var en generell fråga. Det beror på vilka händelser du refererar till. Allahu alam. När det kommer till de här 10 stora tecknena, så vet man inte i vilken ordning de kommer. Det vi vet är att Mehdi kommer först. Och under Mehdis tid kommer då Dajjal. Och under Dajjals tid kommer Isa. Och under Isas tid kommer Ya'juj och Ma'juj. Så de kommer samtidigt. Och sen har det nämnts i vissa hadither om hur länge Mehdi kommer vara här. Jag tror vissa hadither nämner 9 år kommer han att styra muslimerna. Isa, där finns det också vissa då som sa 7 år och vissa sa lite längre, Allah alam. Så att det beror på liksom vilka tecken man menar. Dajjal som vi sa väldigt kort, Ya'juj och Ma'juj väldigt kort. Men trots att det är så kort tid kommer de orsaka väldigt, väldigt stor skada. Wallahu alam. Var det sista frågan eller? Tayyib, då avrundar vi för idag och ses inshallah ta'ala nästa lektion. Må Allah belöna er och bevara er från alla dessa prövningar vi ser i världen och dessa sjukdomar. Må Allah azza wa jalla ta vårt liv i det bästa av tillstånd och göra den bästa dagen den dagen vi möter honom. Amin. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.